Ja, vi ska inleda bibelstudiet med att be Herren om vishet i Jesu namn. Kära Herre, vi har fått fira påsk, fröjdas över att segern är vunnen över djävulen som såg ut att triumfera. Men Herre, du har uppstått ur graven och hämtat fram livet åt oss alla som återstår som det eviga livet hos dig för alla dem som följer dig, tror på dig, som inte har något själva att räkna med utan har bara dig. Och tack för att vi får vara med där. Tack för att vi får nåden att lyssna till ditt ord och också ikväll studera vad du vill lära oss för att vi ska bli bättre rustade på vandringen. Kom och hjälp oss att förstå det som vi behöver och hjälp oss att ta in det och lyda det när vi har förstått det. Så lämnar vi den här stunden i dina goda händer. Och tacka dig för din godhet och ditt tålamod och ditt hedersinne som vi nu också har framför oss den kommande söndagen. Som en trösterik påminnelse om att du vårdar och du sköter. Herre, hör oss när vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, vi ska så igen här gå till första Mosebok. Och förra gången kom vi till fjärde kapitlets 16:e vers, alltså första halvan av fjärde kapitlet, där den fruktansvärda händelsen omtalas, att Kain tog livet av sin bror Abel, det första mordet, planerade mordet. Och idag ska vi se på Kains släkttavla och sen gå på de släkttavlorna i femte kapitlet. Vi kommer att ha genealogier framför oss idag, släkttavlor, och ibland så tycker man kanske att det är väldigt tråkigt med de här släkttavlorna. Det tycker förstås inte släktforskare. Åtminstone inte om det gäller egen släkt. Då kan man fördjupa sig och gå hur djupt som helst. Och det är nog ingalunda heller så att de här bibliska släkttavlorna, i synnerhet inte här i början av första Moseboken, skulle vara intressanta. Det finns faktiskt mycket intressant i det här. Några verser får vi nog konstatera att blir ungefär ena handa, det är ungefär som samma sak i varje vers. Men vi ska också gå in på frågan om patriarkernas höga åldrar. Det här att de levde 900 år och mer än så. Och fråga oss varför det sen blev så att de började dö fortare. Att åldrarna sjönk. Det är ju en intressant fråga. Verkligen. Jag vet inte om vi kan komma till något definitivt svar på den frågan, men det finns nog fingervisningar både i litteraturen och också i Bibeln själv, men framförallt i forskning runt omkring. Nåja, men vi ska gå till 17:e versen i fjärde kapitlet. Kain kände sin hustru, hon blev havande och födde Hanok. Och Kain byggde en stad och kallade den Hanok efter sin son. det här är ju nu en term som vi mötte också i första versen i fjärde kapitlet. Mannen kände sin hustru Eva, mannen som är detsamma som Adam. Och där sa vi att den här termen betyder sexuellt umgänge i många fall. Därför att ordet känna i hebreiskan är det verkligt intima verbet för att ha gemenskap. Och det här att känna, det betyder alltså att man har gemenskap och känner som, har som sin egen. Och den här termen används då som en teknisk term här för samlaget. Och så får då hans hustru barn. Vem är hans hustru? Vem är Kains hustru? Det är ju en urgammal fråga. Man har ju funderat på det här i många olika sammanhang. Och det finns ett väldigt enkelt svar på den frågan. Det står inte att Kain hittade en hustru någonstans där i landet Nod. Utan Kain gick bort från Herrens ansikte, står det i vers 16, och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. Och så konstateras att han har en hustru. Ja, det måste ha varit en syster till honom. Därför att Adam och Eva fick ett antal barn, vi vet inte hur många, men antagligen ganska många. Och det står också i femte kapitlet, vers 4 och slutet, att han fick söner och döttrar. Sedan Adam fått Set levde han 800 år och fick söner och döttrar. Och det står ingenstans att han inte skulle ha fått söner och döttrar före det här. Förrän han fick Set. Utan det är bara som en sammanfattning. Och nu är det ju så att bestämmelserna om att inte få gifta sig med syskon, den kom ju genom Mose lag. Och den har att göra med att genpoolen hos människan hade blivit försvagad. Vi kommer att prata mer om det här i samband med de här åldrarna också. Alltså att när människornas livstid förkortades, det kom in sjukdomar, det kom in brister. Så det berodde på skadliga mutationer. Och syskon, det finns en stor sannolikhet för att syskon bär på samma typ av skadliga mutationer. Och när de här skadliga mutationerna då förenas med varann, så ökar risken mångfaldigt att avkomman får något slags fel. I många fall behöver det inte betyda allvarliga fel, som att man är utan en arm eller att händerna förtvinar eller någonting, utan det kan bara vara det att ena örat hänger lite lägre än andra örat eller någonting som vi nu knappast märker. Alla människor idag har sådana mutativa skador som gör att vi är defekta. Men den här tiden, då när Adam och Eva fick sina barn, så var ju allt gott. Gud såg att allt var gott. Det fanns inga skador i genuppsättningen, i kromosomerna. Och det betyder att det inte var någon risk heller att gifta sig med syskon. Och vi har ju faktiskt ett exempel också från Abraham, att Abraham gifte sig med sin halvsyster. Och det står ingenstans heller att det ska vara galet. Det var varken stridande mot den tidens sed eller mot något bud som Gud hade gett åt Abraham, eller före Abraham. Så det här är inget problem. Det är bara den som vill få det till ett problem som ser ett problem här. Nu har alltså Kain då börjat reproducera sig, och de här som då föds, så de kommer att bli ättlingar till en ond stam. En människostam som inte dyrkar Herren. För att Kain som stamfar för den här stammen, så han är ond, han är orättfärdig. Och det kommer att bli i fortsättningen väldigt tydligt, den här uppdelningen mellan den, denna onda ras eller stam och de goda som vi ska se. Den här staden som Kain byggde, det kan hända inte vara så väldigt hävt. Det var antagligen några tiotal personer, kanske några hundra i mesta fall. Det beror på hur länge efter Kains giftermål och om det kan ha varit så till och med att han redan hade barnbarn som hade gift sig vid den här tiden. Vi vet inte några tider. Men en stad så betydde i stort sett en befästning. Och eftersom Kain var rädd, han kunde ju inte vara rädd för främlingar, utan det som han var rädd för var att sådana som känner till vad han har gjort ska göra honom illa. Det är helt möjligt att det var någonting sånt också som definierade den här staden. Att han ville befästa sitt hem. Det kunde ha varit lite befästningsverk, något pålverk runt palisader eller någonting sånt som kallades stad. Och den hette då Hanok. Sen kommer det en rad med verser här där vi har ett antal namn som vi sen ska lite jämföra med femte kapitlet. Det är mycket intressant att namnen överensstämmer väldigt långt eller det finns liknande namn. Och det kan inte vara någon direkt slump. Åt Hanok föddes Irad och Irad blev far till Mehujael. Mehujael blev far till Metusael och Metusael blev far till Lemek. Lemek tog sig två hustrur. Den ena hette Ada och den andra Silla. Ada födde Jabal. Han blev stamfare till dem som bor i tält och i boskapskötare. Hans bror hette Jubal. Han blev stamfare till alla dem som spelar harpa och flöjt. Silla födde också en son, Tubal-Kain. Han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Tubal-Kains syster hette Naama. Det är många generationer här som kommer i ett svep nu. Och namnen liknar alltså väldigt långt ett antal namn som vi kan titta på i femte kapitlet. Om vi tittar på nionde versen i femte kapitlet så talas det om att Enos blev far till Kenan. Kenan och Kain liknar varann ganska mycket. Och så har vi ju också i femte kapitlet en Hanok från 18 versen och några och följande några verser. Och Hanok är exakt samma namn som i 18 versen. Och sen har vi Irad som påminner väldigt mycket om Jered i femte kapitlets 15 vers och också 18. Mehujael påminner om Mahalalel i 12 versen i femte kapitlet. Och Metusael är nästan samma namn som Metusela, som finns i 21 versen och framåt i femte kapitlet. Och Lemek är precis samma namn som finns i det kapitlet också. Det här kan vara en indikation på att det är här som det ofta är i de här semitiska släktregistren, att man har gjort ett urval av namn. Man har gjort ett speciellt intressant urval av namn. Det är inte alls säkert att det här är precis son till föregående. Utan det kan mycket väl vara så att det är son som nämns. Son. Eller till och med ännu längre. Så det kan ha gått en mycket lång tid. Vi vet inte hur långt framåt i tiden den här Kains släktavla sträcker sig. Det som vi vet är att den inte går längre än till syndafloden. Men annars så vet vi inte. Däremot så får vi mycket exaktare beskrivningar av Sets släktavla i femte kapitlet. Det står att Lemek tog sig två hustrur. Polygami introduceras genom denna Kains ättling. Och det här går direkt emot Guds instiftelse av äktenskapet. För Gud sa, därför ska en man hålla sig till sin hustru. Och det ska bli ett kött. han sa inte att en man ska ta sig flera hustrur och bli ett kött med många. Så det är alltså nu här som ondskan ytterligare förs ett steg längre. Lemek tar på sig att börja uppfylla jorden på egen hand mot Guds bud. Och så är det intressant också med de här sönerna. De här hustrorna nämns ju också. Det är ju så speciellt det här att det är första polygama äktenskapet. Så att de här hustrorna nämns i namn. Ada och Silla. Jabal. Han blev stamfar till dem som bor i tält och är boskapsskötare. Här introduceras boskapsskötseln. Och det är inte långt efter Adam. Och tält har man uppfunnit alltså. Det vill säga, det här är nomader. De är boskapsskötare och flyttar från ort till ort med sin boskap för att söka bästa möjliga föda. Men kanske ännu mer intressant är följande son. Hans bror hette Jubal. Eller Jubal ska man kanske säga. Han blev stamfar till alla dem som spelar harpa och flöjt. Nu har redan musikinstrument konstruerats. Så ni märker, eller vi märker, att människan har en hög intelligens. Är mycket uppfinningsrik. Skapar föremål. Om man tänker på att det inte kan vara mera frågan om mer än hundratals år efter skapelsen. Så är det ju ett blixttempo. Det är inte frågan om de här årmiljonerna och tiotals miljoner och hundratals miljoner som evolutionisterna menar att det behövs för att man ska ha börjat uppfinna vissa saker. Utan det människorna producerar, skapar, uppfinner ting som är väldigt komplicerade. Sen har vi också en annan en son, det var Jubal var bror, var också Adas son, men sen fick Silla en son, Tubal Kain. Och här har vi också Kains namn sparat för honom. Och han gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Här nämns också en syster, Naama, fast hon inte annars är något speciellt viktigt här. Men det här med redskap av koppar och järn kan vi lite stanna upp inför. Speciellt när vi tänker på följande vers. Då Lemek sa till sina hustrur: Ada och Silla, hör på mig. Ni Lemeks hustrur, lyssna till mina ord. En man har jag dödat för varje sår och en ung man för varje blåmärke. Ja, 7 gånger blir Kain hämnad, men Lemek 77 gånger. Hur skulle vi tänka oss att en teaterregissör skulle framställa den här scenen för publik? Hur månne man ska dramatisera det här? Hur uppfattar vi Lemek när han säger det här till sina hustrur? Jag tror att det är ganska så där skrytsamt. Ada och Silla, hör på mig. Det verkar ju så där liksom att han vill briljera. Och när han då vill briljera så talar han om hur lätt han dödar människor. Kusligt. En man har jag dödat för varje sår och en ung man för varje blåmärke. De får nog tillbaks, de som ger sig på mig. Och jag dödar dem enkelt. Är det inte månne så att det är just de här redskapen av koppar och järn som görs så att de är lämpade att döda med? Tubal Kain var smed, han har nu skapat vapen. Det står inte i klartext, men det är lätt att tänka sig just utifrån att han talar om att döda. Och han talar inte om att döda djur, att jaga, utan han talar om att döda människor. Så det är verkligen en ond stam det här, ond familj. Och när vi tänker på vad han sa, 7 gånger blir Kain hämnad, men Lemek 77 gånger. Han anspelar på Guds löfte till Kain. För Gud sa till honom i vers 15, Kain ska bli hämnad 7-falt, vem som än dödar honom. Men Lemek ska bli hämnad 77 gånger. Tänk på ett annat ställe i Nya Testamentet, när 77 förekommer. Ni kommer nog att tänka på vad Petrus frågar. Hur många gånger ska jag förlåta min bror? Räcker det med 7 gånger? Och Jesus säger, inte 7. 70 gånger, 7 gånger. Det kan tolkas på samma sätt som det här 77. Fast det kan också vara 70 gånger 7 i 490, den meningen. Men det här är en motpol till det som Jesus återupprättar i Nya Testamentet. Det fallna människosläktet är fullt av hämndlystnad. Den som gör något illa mot mig ska bli hämnad 77 gånger. Det är alltså bitterhet, det är hårdhet, öga för öga och tand för tand i mångdubbel betydelse. Här finns ingen antydan om förlåtelse. När Jesus undervisar om beteende mot sådana som har förgått sig, så talar han om att vända andra kinden till. Och då talar han om att vi ska förlåta oändligt, för det är ju i praktiken det som det handlar om. Oändligt. Ingen hämnd, ingen vendetta, ingen bitterhet, utan vi förlåter. Så där ser vi hur Jesus skulle upprätta det som har förlorats genom synden och som särskilt kommer till synes i Kains familj. Det här var alltså det ogodaktiga släktets uppkomst. Och nu kommer vi till de två sista verserna i 4:e kapitlet där början till det gudfruktiga släktet visas. Adam kände åter sin hustru och hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sa, Gud har gett mig en annan avkomling istället för Abel eftersom Kain dödade honom. Också Set fick en son och han gav honom namnet Enos. Vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Här lyser ett ljus fram. Kapitlet är ju dystert, fruktansvärt dystert. Men det finns ett ljus. Det löftet som gavs i paradiset i 1 Mosebok 3:15, kvinnans sed. Det löftet kommer Gud att förverkliga. För nu har han gett en annan släktgren av Adam. Där det här ska förverkligas. Det är Sets släktgren där frälsaren ska födas. Han ska bli stamfar för vår ställföreträdare och han och därmed för segerfursten som krossar djävulens makt över människorna. Enos, det är ett namn som har en likhet med Adam. Inte så där direkt, men det finns alltså, är det nog kanske vokallikhet eller någonting sånt. Och det här är ett namn då som inte betyder människa, men som betyder dödlig eller bräcklig. Det finns alltså en kontrast här mot Lemeks kryt. Mig biter ingen på. För varje blåmärke, för varje sår någon ger mig så får man tillbaka med döden. Han visar sin styrka, men i det här namnet som Set ger åt sin son så finns en ödmjukhet. Han är bräcklig. kraften ska komma från någon annan plats. Det som är det speciellt viktiga här är att man nu upprättade en verklig gudstjänstverksamhet. För de här orden, att man började åkalla Herrens namn, så det är tydligt ett uttryck för att man började upprätta predikningar eller undervisning och tillbedjan på ett regelbundet sätt. Det står ingenting om altare här, men det var sannolikt så att man också då hade upprättat altaren. Men man åkallade Herrens namn, alltså man tillbad den sanne guden, den som Adam hade fått lära känna och som han förde vidare. Då kommer vi till femte kapitlet. Och då ska jag börja med att säga att det här kapitlet är mer än en släkttavla. Det står i rubriken sett släkttavla. Det är ju Adams fortsatta historia. Den andra Toledot fortsatta historien, som den första har vi ju sett på från andra kapitlets fjärde vers framåt, himlens och jordens fortsatta historia, när de första människornas öden beskrevs. Nu kommer människans, eller Adams, fortsättning via Set. Och det betyder det första här i Sets släkttavla. Och sen kommer det också det här sjätte kapitlets början med hur människornas ondska växer, att vara en del av det här. Innan vi sen kommer till den tredje Toledot, den fortsatta historien som kallas Noas fortsatta historia. Men det här är mer än en släkttavla. Det ska vi komma till så småningom. Vi ska ta och läsa först en repetition i verserna 1 och 2. Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa den dag de skapades. Här får vi alltså en tillbakablick på första kapitlet. Människorna skapades till Guds avbild, dem, både mannen och kvinnan. Han skapade dem till man och kvinna, han välsignade dem och gav dem namnet människa, Adam. Där får vi startpunkten nu. Och så kommer vi då till sonen. När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet Set. Sedan Adam fått Set levde han 800 år och fick söner och döttrar. Adams hela ålder, den tid han levde, blev 930 år. Därefter dog han. Här introduceras nu den gudfruktiga stammen. Och vi kommer att se att här den på många sätt utgör en motpol mot den här Kain-släkttavlan. Vi har sett redan en sak, att namnen på många sätt påminner om varandra. De går parallellt, men de är ändå olika. Kontrasten är väldigt skarp här mellan det att Adam skapades till Guds avbild och det som står då i första versen. Han gjorde dem lika Gud. Men när Adam fick en son, så var han lik honom, hans avbild. Och det betyder att människans guda likhet fanns inte längre. Fanns inte längre på det här sättet som den har funnits förr, att Guds bilden gick vidare och människan kände Gud och var hade en andlig gemenskap med Gud. Nej. Sonen Set blev Adams avbild. I och med det så blev han också en syndare. Så här har vi första undervisningen om arvsynd i den här versen. För att här så sägs det att, eller om vi tänker på Romarbrevet 5. Paulus undervisar om att synden kom in i världen genom en enda människa. Det var Adam. Adam var alltså en syndare. Det var han som hade introducerat synden i världen. Han, om vi tar Adam och Eva som en enhet, människan. Och hans avbild måste ju då också vara syndig. Eftersom han var lik honom som var en syndare. Det här vet vi inte. Jag ska säga så här. Vi vet inte när Kain och Abel föddes. Men vi vet när Set föddes. För det är den viktiga linjen. Den stam som är den gudfruktiga stammen. Här preciseras allting väldigt noggrant. I motsats till den ogodaktiga linjen som bara tas schematiskt. Set föddes alltså när Adam var 130 år. Och nu är det helt möjligt också att det fanns en hel del andra söner. Men det är den här sonen som tas fram. Därför att det är här som frälsarlinjen kommer. Och därför väljer Mose ut den speciellt. Men det vet vi åtminstone direkt av det här att efter att de här 130 åren har gått och Set har blivit född så får Adam söner och döttrar, obestämt antal. Vi vet inte hur många. Men troligen rätt så många. Vi vet inte heller hur långt fram i livet han blev far. Det här är en fråga som också hör ihop med det där med de där långa åldrarna som vi just ska ta en titt på. Var det så att Adam hade ungefär motsvarande fruktsam tid och likaså Eva som människorna idag, så betyder det att han kunde kanske bli pappa fram till 500 års ålder. 600 år, kanske längre. Det står ingenting om hur gammal Eva blev. Antagligen blev hon ungefär lika gammal. Vi vet inte hur länge Eva kunde föda. Var det de första 400 åren? Var det 300 år? Var det 700 år? Det kan ju vara intressant att fundera på, men det vet vi ingenting om. Men så den här, de här långa åldrarna. Vi ska ta och titta lite på en bild som visar, de här siffrorna och bokstäverna där är nog lite för små för att ni ska kunna se det. Men ni kan se de här staplarna som presenterar de viktigaste fakta. Det här är alla patriarker, alltså alla män som nämns i den här släkttavlan fram till Josef, fast Josef är inte Jesus stamfar. Men alla före honom. Josef är den sista som finns där längst till höger. Det börjar med Adam. Och Set. Och jag ska också säga, eftersom det är väldigt smått, vad de här siffrorna är för någonting som finns här. Adam blev 930 år gammal. Han levde ju 800 år efter det där 130. Set blev 912 år gammal. Enos blev 905 år gammal. Kenan blev 910. Mahalalel blev 895. Så kommer Jered som blev betydligt äldre, 962 år. Och så plötsligt Hanok. Han levde bara 365. Men det berodde inte på att han drabbades av någon sjukdom, utan Gud honom tog honom till sig. Vi kommer sen till det där. Och så har vi den som levde allra längst. Det är Metusela, levde 969 år. En typisk frågesportfråga. 969 år. Sen levde Lemek 777. Det var också kortare än de här andra. Förföljande är Noah. Han levde 950. Lägg märke till det här, Noah.
För nu kommer syndafloden.
Sem är den följande. Han levde 600 år. Det är den som blir då betydligt kortare, den alldeles mitt i fältet. Följande är Arpaxad, Sems son, levde bara 438 år. Sen har vi två som levde ungefär lika länge. Sela, 433. Eber, 464. Men efter de där tre så blir det igen ett markant hopp neråt i tid. Eller i åldrar. Peleg levde bara 239 år. Välkommen. Och Reu, eller Regu, skrivs han också på i många översättningar. 239 också han. Serug levde 230. De här tre levde ungefär lika länge. Knappt under 250-sträcket. Så har vi Nahor, Teras far, Abrahams farfar. Han levde bara 148. Det var ett liksom hopp neråt där. Tera levde 205, Abraham 175, Isak 180, Jakob 147 och Josef 110. Och efter det här så började det plana ut, ungefär. Och det är ju en ganska intressant situation det här. För först har vi, fram till floden så lever människorna i 900 år generellt. Ungefär. Och det är ju inte förstås säkert att alla de här andra sönerna och döttrarna levde lika länge. Men vi kan mycket väl anta det. Så det var en normal ålder för den här tiden. Men efter Sem så levde man mindre än 500 år. Och så kommer det en plötslig nedgång då Peleg och hans son och sonson lever bara drygt 200 år. Det är förresten, det står om Peleg att det var i hans tid som jorden blev fördelad. Och där brukar man tänka att det kan ha att göra med Pangea-teorin att kontinenterna flöt från varandra ungefär den tiden. Det betyder att det blev större isolering. Och vi har ett begrepp som vi kommer att behöva anknyta till flera gånger, och det är inavel. För det är en faktor som skapar mutationer, eller där mutationerna förökas, förstärks betydligt. Och inavel förstärks med isolering. Sen då Peleg och hans son och son som lever bara drygt 200 år, så är det ju en ganska nära igen till det som Tera, Abraham och Isak levde, fastän det gick lite ner. Men om vi tittar på första Mosebok 47:9, vad Jakob säger när han presenterar sig för farao i Egypten. Och farao undrar hur gammal han är. Han måste sannolikt se ganska medtagen, ganska åldrig ut. Så första Mosebok 47. Han presenteras av Josef i vers 7 och farao frågar vad är din ålder. Jakob svarade farao, min vandringstid har varit i 130 år. Få och svåra har mina levnadsår varit. De når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid. Jakob urskuldar sig alltså att han är inte så gammal som det verkar. Det syns på honom som han skulle vara äldre. Men han har haft svåra år. Han är medtagen, nedbruten. Och han blir inte lika gammal som hans förfäder. Ändå levde han efter det här i 17 år. Han blev 147 år. Sen så kan man också titta på första Mosebok 6, vers 3. Det här stället då när människorna börjar leva loppan och gör som de vill. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Och nu är det en del som har tänkt sig att det här passar egentligen bra med hur den här kurvan planar ut mot 120 år. Men Det var just inte vid den här tiden, alltså den här vid Noa, som plötsligt åldrarna sjönk till 120 år.
Det skedde väldigt långsamt det här. Andra än de här menar att det här stället anger hur lång tid nu det är innan syndafloden kommer. Det är svårt att vara entydig här i tolkningen, men Noa måste ju ha haft en lång tid på sig att bygga arken. Om vi tänker på hur komplicerad den var, och att han sannolikt var tvungen att bygga ganska ensam. Nu hade han väl hjälp av sönerna kanske, men det är inte säkert. Vi vet inte. Och kanske han hade tjänstefolk anställda. Men hur som helst, det var ett fruktansvärt stort företag. Det måste ha tagit länge. Det är ju möjligt att det var så lång tid kvar ännu. Men som sagt, knappast handlade om att Gud hade satt ut människans ålder till 120 år. I tidskriften Genesis från 2002, de två första numren, så finns det intressanta artiklar om den här frågan. Det är några nummer av Genesis som finns som pdf på nätet, och bland annat de här finns. Vi har dem förresten alla här också, de här tidskrifterna. Och där finns några artiklar i två nummer där man först i första numret beskriver orsakerna till att levnadsåldern sjönk, och i den andra behandlar hur det här kan ha verkat för människorna att levnadsåldern sjönk. Det finns tre typer tydliga orsaker till att levnadsåldern kan ha sjunkit. Först den stora floden, syndafloden, medförde en drastisk förändring i levnadsförhållandena, både för djur och växter. Det andra är att det genetiska urvalet av människor minskade, eftersom alla människor som föddes efter floden fick sina gener från en man och fyra kvinnor. Från Noa, därifrån hade hans söner sina gener, fyra kvinnor, Noas hustru och sönernas hustrur. För det var möjligen då också från helt andra släkter. Men dessa, en man och fyra kvinnor, gav upphov till den genpool som alla sen fick sina gener ifrån. Och det betyder alltså att det var en hård innavel då efter syndafloden. Och eftersom människorna då inte längre var lika starka, hade samma kraft som Kaino, han och Set och de här, så betyder det att det blev en försvagning. Babels torn förstärkte det här. Då spriddes människorna ut till olika delar av världen. Där blev det också isolering. Och sen har vi den här ånghöljesteorin som säger att det kunde ha funnits ett skyddande hölje före floden. Det höljet kan ha skyddat mot kosmisk strålning, mot skadlig strålning som kunde ha skadat människorna och orsaka mutationer. När det här ånghöljet då regnar ner på jorden, om det var på det sättet, så kan det mycket väl hända att den här skadeeffekten blev större. Historikern Josefus, han var ju jude, men han anpassade sig till det romerska samhället. Han försöker i sina skrifter förklara hur det kom sig att Noa levde så länge. För han, på något sätt så skäms han lite inför det här, eller liksom vill lite försöka förklara det för att inte romarna som han skrev för skulle skratta ut honom. Att han är jude och tror på de där sagorna redan på den tiden. Och han har vissa förklaringar, till exempel han hänvisar till en rad kända historiker som också berättar om höga åldrar i forntiden. Och han säger att maten på den tiden var bättre rustad, bättre lämpad för att man skulle leva länge. Det är ju helt sannolikt också. Det finns en kungalängd, sumeriska kungalängden, där det finns helt fantastiska uppgifter om åldrar. Det finns ett antal kungar som skulle ha regerat i 10 000-tals år enligt den kungalängden. Och det är ju verkligen konstigt. Men det finns också forskare som har försökt komma underfund med hur sumererna konstruerar sina tal, hur de räknar. Och menar att det här går nog att få att stämma ungefär med de bibliska uppgifterna. Men det är nog min sanning en lätt sak det här. Men det visar i alla fall på väldiga åldrar tidigt, men senare. Från syndafloden ungefär framåt så var det markant kortare. Så det stämmer alltså i så där schematiskt med Bibelns uppgifter. Det finns ju förresten också idéer om att de här åren då 900 åren inte skulle ha varit våra verkliga år utan kanske någon månår eller någonting sånt. Dela 900 med 30 så då får vi 30. Det är lite osannolikt att de skulle ha levat bara 30 år. Och dessutom när de blev då kort, när de blev yngre Sems söner som levde 400 år och när det blev 200 år och delade med 30 så inte finns det någon riktig logik kvar i det inte. Och det blev ju en gradvis avtagande ålder även om det skedde vissa hopp. Så det kan vi nog kasta. Så har jag en bild till. Och den här bilden så innehåller i stort sett samma uppgifter i den gröna liggande strecken nu uppe från Adam högst upp. Men nu är de flyttade enligt den kronologiska tidpunkt som Bibeln anvisar när de föddes. Så att de kommer ungefär i följd med varann. Och det här är någonting som ger väldigt är av väldigt stort intresse. Tänk att de nio första generationerna levde tillsammans i många hundra år. Där Adam levde till, alltså till 930, då levde Set, då levde Enos, då levde Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusala, Lemek, han levade i 56 år innan Adam dog. Martin Luther säger att det här var en guldålder. När man kunde samlas för att lyssna till patriarkernas undervisning och samtal. När Adam var med och berättade hur det hade varit från början. När man kunde fråga alla de här om allting. Alltså tänk er vilken drömsituation för människorna. Och det fanns redan då, på den här tiden, kanske tiotals tusen människor, deras efterkommande. Det hade ju blivit många. Men de var på samma ställe i stort sett. Det var först språkförbistringen. Före syndafloden talas det inte heller om att de skulle flytta ut något mycket. Och språkförbistringen spridde ut människorna till hela jorden. Så det betyder att det här var ett samhälle där man höll ihop. Det fanns visserligen två stammar här. Det fanns den ogudaktiga, Kains efterkommande. Och det fanns Sets efterkommande, den gudfruktiga stammen. Men i denna gudfruktiga stam, där man åkallade Herrens namn, där var det intressant. Men vi ska ju möta det med himlen, då får vi fråga. Sen ska vi se på en annan. Jag skrev upp här i mitt koncept också att Luther säger att de nio patriarkerna, de kunde i andens enhet undervisa sina stora familjer om löftet om kvinnans sed. Så de undervisade sina efterkommande. Peleg, han var den första som dog efter floden. Vi ska se någon. Vi konstaterar här att Peleg, han levde tillsammans med de fem föregående generationerna, inklusive Noa. Så vi har lite samma sak här. Sex generationers patriarker, alltså stamfäder, lever tillsammans. Och Noa hade möjlighet, ja det är ju ännu flera som kommer dit sen. Det är en, två, alltså om vi tar Noa där så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eller är det 10 rent av. Till och med Abraham föddes innan Noa dog. 11 blir det. Ja. Men fyra generationer dör inom 60 år. Alltså Peleg, Rau, Reu, Serug, Nahor. Och Nahor dör bara ett år efter Peleg. Och han är son till Peleg. Så fyra generationer dör och ännu lever fyra tidigare generationer kvar. Ganska länge. Det är ju en ganska märklig situation. Och det här kan man tänka att det var en omvälvande situation. När människorna började dö så pass unga. Det måste ha gett upphov till många frågor. Och i den här Genesis-tidningen så där, från den artikeln, där funderar man att det närmaste vi kan komma i fråga om katastrof eller chockerande chockverkan av det här är digerdöden. Då stora skaror människor dog och hela samhällen utplånades. För det är ju alldeles klart att inte var det bara de här patriarkerna som dog. Det var ju sannolikt att det var många andra som dog också i ung ålder som man då betraktade. Och då måste man ha liksom, det måste ha blivit nya tankar på hur det här, vad det här kan bero på. Alltså någon slags chockreaktion. Och nu säger man i den här artikeln att det är mycket, mycket möjligt att människorna, i synnerhet kungarna, det var ju de här stamfädernas död som var den största chocken. När de såg att man börjar dö yngre så börjar man tänka, ja det kan hända också att jag kommer att dö yngre än mina förfäder. Vad gör man då? Jo, kungarna de byggde monument. De ville ju skapa sig ett namn. Och namnet skapar man sig genom att bygga väldiga saker. Och det som vi främst kommer att tänka på här är väl pyramiderna i Egypten. Gravmonument som man hade. Keopspyramiden användes tiotusentals människor under 20 år att bygga. Tänk vilket slöseri med arbetskraft. För att en kar skulle begravas i det där huset. Alltså det är ju helt omåttligt. Det var att bygga monument. Och det kan ha något samband, det vet vi inte. Alltså det är mycket spekulationer om sådant. Det här är i alla fall en dramatisk bild som visar hur utvecklingen går. Den här bilden finns också på webben i anslutning till bibelstudierna som man kan om man går in på webben, begrunda det och skriva ut det. Sen så ska vi också notera en sak till slut här. Vi har några minuter kvar. Adams hela ålder, den tid han levde, blev 930 år. Det här är annorlunda än alla andra beskrivningar som följer här i femte kapitlet. Alla de andra står, dens hela ålder blev så länge. Men Adams hela ålder, den tid han levde. Och det antyder ju att man tänker sig att han såg äldre ut eftersom han hade en skenbar ålder redan då han skapades. Det var den tiden från det han skapades fram tills han dog som anges. Det var inte tiden från det han föddes som andra människor till det han dog. Det är en annorlunda beskrivning det. Så det här är en indikation på att man vill här märka ut att Adam inte blev till som, eller det är en tydlig skrivning för att Adam inte blev till som andra. Men sen därefter dog han. Den satsen den upprepas 8 gånger i det här kapitlet. Förresten, han levde 800 år och fick söner och döttrar. Det upprepas också 8 gånger i det här kapitlet. Fick söner och döttrar. Han fick söner och döttrar. Han fick söner och döttrar. För varje sån där generation som beskrivs. Utom när det gäller Noah. Och det är fram till honom. Och det här är en beskrivning hur Guds välsignelse. Då Gud välsignade människorna. Var fruktsamma och uppfyll jorden. Hur det verkställs. Och det här att det står därefter dog han. Det har gjort att någon har sagt att det här kapitlet det är dödens kapitel. Därför att det finns inget annat som är så starkt i det här kapitlet än att varenda människa måste dö. Därefter dog han. Jo, utom en. För vi kan läsa igenom de här, en och en. Och det finns en som inte dog. Det är vers 21-24. När Hanok var 65 år blev han far till Metusela. Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer. Ty Gud hämtade honom. Det här är helt unikt. Han vandrade med Gud. Det betyder ju att han hade en extra nära gemenskap med Gud. Han lyssnade på Gud. Han gjorde som Gud sa. Han var gudfruktig, brukar man säga. From. Han behagade Gud på ett särskilt sätt. Och vi ska se på Hebreerbrevet 11. Hur Hebreerbrevet beskriver Hanok som trons människa. Och Hanok skrivs ju också ibland Enok. Så det vet vi att det är samma. Jo, det är i Hebreerbrevet 11, vers 5. Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Genom tron, han var trons man och han hade fått vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Och det här det är ett exempel på hur Guds löfte att ta sig an och ger evigt liv åt alla som förtröstar på honom, som tar emot. Vi kan ännu se i Johannes 8, 51, Johannes evangeliet 8, 51, hur just den saken beskrivs. Det Jesus säger, amen, amen, säger jag er. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Hanok, han är ett exempel på hur Gud vill ha den som har bevarat hans ord hem till sig. Och han hade levt i tron på frälsaren även om man inte såg honom. Men han levde i gemenskap med Adam och de andra som kände till löftena om kvinnans sed. Och han fick sen då uppleva det fantastiska att han blev upptagen till himlen likt Elia. Sen återstår inte mycket av det här kapitlet. Vi läser inte igenom nu alla de här, för det liknar varandra precis. Vi har nämnt de här olika personerna som finns där och åldrarna också. Och i slutet i 28 versen så kommer vi då till Noa. Noa är ett namn som betyder vila, står det i fotnot i folkbibeln, och har stor ljudlikhet med ett ord som betyder trösta. Så därför säger Lemek, denne ska trösta oss under vårt arbete. Lemek ser redan frälsaren här. Lemek är en motpol till den Lemek som bröstar sig över sig själv. Han förtröstar istället på den som ska komma med vilan och trösten. Här avviker alltså också Mose från den vanliga beskrivningen just när Noa introduceras. Och så introduceras ännu Semham och Jafet i den sista versen. När Noa var 500 år blev han far till Semham och Jafet. Och dem kommer vi då, eller vi kommer inte att direkt ägna oss åt dem, utan vi ska komma lite till förberedelserna för floden. Först innan vi går till de här släktregistren efter floden, det blir först till hösten, därför vi har bara en gång kvar den här terminen. Men här får vi då sätta punkt för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.